Imorgon omkring väst 5-10, men på de västra delarna tidvis växlande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon kväll nordväst och något ökande. Och på torsdag då växer en högtrycksrygg alltså in över Skandinavien från sydväst. På Västerhavet blåser då vindar omkring ost, men på Östersjön och Bottniska viken omkring nord. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 18 grader. Göteborg 12, Malmö och Karlskrona båda 13. Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 11. Norrköping 15, Karlstad och Gävle båda 14, Mora 13, Sundsvall 15, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Ljusnedal i Härjedalen med 2,9 minusgrader. SMHI är tillbaka igen ikväll 21.50, god eftermiddag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Klockan är 1. Du lyssnar på P1 Kultur och jag heter Salman Bakhtiari. 2016 slog artisten Cherry igenom med den hyllade och prisbelönade skivan Cherry Han och skrev in sig i historien som en av de stora svenska R&B-stjärnorna. Sedan dess har hon samarbetat med stora svenska och internationella artister och hittat till fans och haft spelningar över hela världen. Trots att hon i huvudsak sjunger på svenska. Och nu, när hon ska fira 10 år som artist, så gör hon det med sitt femte album, Iftin.
Jag stänger upp mobilen, musiken och känslorna. Jag scrollar och ser på en undergång. Glömmer bort. Vill inte känna något just nu. För vi skiftar emellan pislighet med falskrihet. Men min heder är trogen och bunden till 1%. Om jag måste rädda mig själv.
Låten Le från artisten Cherrys nya album Iftin. Och i vår studio i Stockholm så sitter hon själv. Välkommen till P1 Kultur, Cherry.
Tack snälla.
Det här är en skiva som handlar om bland annat att le på låtsas, som vi hörde nyss, och att välkomna motgångar och hitta en balans i ljuset, eller iftin som det heter på somaliska. Mm. Varför har du varit så intresserad av dualiteter den här gången?
Alltså, jag tror inte det är någonting som var liksom förutbestämt. Oftast när jag gör skivor på det här sättet så skapar jag bara musiken. Och liksom, man känner av direkt när man har gjort en bra låt som platsar på en skiva som man ska göra. Även fast man gör typ 100 stycken för att komma dit. Och så låter man musiken liksom bestämma vad berättelsen blir.
Hur känner man av det där?
Alltså jag tror att det, för mig i alla fall, så handlar det mycket om att bara inte liksom tänka på vad man tror andra vill lyssna på eller vad man tror att man vill se, utan bara verkligen låta sig själv prata från en ärlig plats och låta musiken skriva sig själv. Många av de här låtarna, du vet, jag har inte tänkt att det ska betyda någonting, och speciellt inte liksom i hela albumets helhet, utan jag tror att det är bara så här, man måste bara gå på äkta känslor och typ så här intuition.
Du har ju haft en ganska händelserik period nu den senaste tiden. Du åkte ut på en turné i maj, en drömturné. Kan du berätta om den? Vart åkte du?
Jag var och turnerade i Etiopien och Zimbabwe. Så det var min första liksom mini-Afrika-turné. Och det är någonting liksom jag har drömt om att göra i flera år. Det är liksom ett mål jag har velat bocka av. I och med att jag har fått liksom spela så mycket utomlands. Och fast jag inte hade gjort det i Afrika än. Så ja, jag var i Afrika.
Hur var det då när drömmen blev sann?
Det var magiskt. Och liksom så här, riktigt bra start för mig på så här, vad ska man säga, den här perioden av liksom musiksläpp och turné. Säsong, eller man ska säga, och bara komma hem med den här energin man har tagit med sig därifrån innan man ska släppa en skiva är verkligen obeskrivligt.
I pressmaterialet så står det att den här turnén var en symbol för ditt återvändande, inte bara till dina rötter utan också till kärnan av din konstnärliga själ. Och det där sista gjorde mig nyfiken, hade du tappat bort den?
Nej, absolut inte. Grejen är att så här, just när det kommer till vem jag är som artist, alltså just kärnan av det, det är väldigt liksom inspirerat utav många olika delar av världen. Jag är ju en, liksom, jag har somalisk härkomst, men jag har också gjort jättemycket här i Skandinavien redan, vilket jag, och jag gör musik på svenska, så den delen av kärnan finns kvar. Och jag gör R&B-musik, så det svart amerikansk musik betyder jättemycket för min konst, och det är liksom den genren jag älskar och gör. Så där har jag också varit jättemycket och spelat, men Afrika hade jag inte liksom, jag har inte fått ta del av den delen av min kärna, om man säger så.
Vi ska lyssna på en av dina stora inspirationer till musiken.
Du är lika marini, men ser på dig med den här känna.
Låten heter Habiba. Du sjunger på somaliska här. Kan du berätta vad du sjunger om?
Yes, somaliska är typ så här världens svåraste språk att liksom översätta.
Det är ett väldigt poetiskt språk.
Det är väldigt det är, somalia kallas ju för the land of thousand poets. Så det är liksom språk som är grundat i poesi och ordspråk. Så låtens, alltså text är väldigt betydelsefull, och jag tror att den har att göra med ens liksom inre kamp och typ strävan efter bättre. Men för mig så har den också ett djupare mening, för att det var en låt som min moster sjöng. Hon var artist. Och hon gick bort för några år sedan. Så det här är en låt jag hade med på skivan. Då är det cover av en av hennes låtar för att liksom hylla henne.
Hur var det att ta sig an en av din mosters låtar? Och hon som trodde på dig var en av de första som trodde på dig. Mm. Och liksom göra den här hyllningen.
Mm. Det var liksom en magisk process. Det var lite samma sak här. Jag bara gick igenom hennes gamla skivor, hittade en som... jag visste att jag letade efter den här låten dock, för hon brukade sjunga den till mig när jag var liten. Mm. Så jag och Mopiano producerade och la ihop det här på en halv dag. Det är ganska så lätt, för att det är någonting man känner igen, man har växt upp med. Men också, som sagt, så här, man försöker sjunga från en verkligen så här, genuin plats. Och jag känner mig stolt över att ha kunnat hedra henne på det sättet.
Du sjunger ju på somaliska här, och ofta så hör vi dig sjunga på svenska, och då bland annat i låten Sacred på Iftin så sjunger du på engelska. Hur påverkar det språk du sjunger på, din röst?
Jag skulle säga rent tekniskt så absolut. Om jag skulle säga mellan de tre språken så är väl engelska svårast att knyta an till, skulle jag säga. Vilket jag är glad att jag lyckades göra det på Sacred. Det är också därför jag inte gjort så mycket musik på engelska. Mm. För att så här, somaliska är ändå det språket jag pratar hemma. Svenska är det jag pratar dagligen också hemma. Och det är så lätt att knyta an till ett språk som du använder i din vardag. Och engelska kanske är den jag använder minst utav. Så då måste man är mycket mer aware. Alltså mycket mer liksom
medveten
om att så här, att man tänker på orden man sjunger på. Det är liksom någonting som man måste jobba sig igenom.
Förutom de här internationella språken, du var ju inne på att du har jobbat mycket internationellt med stora artister som den brittiska rapparen Stormzy. Du har handplockats av Alicia Keys för att vara med när hennes låt If I Ain't Got You skulle göras om till Netflix-serien Bridgerton, och du har ju spelningar och fans världen över. Samtidigt så är ju dina låtar på svenska, hur går det ihop?
Det är någonting jag har frågat mig själv i många år. Så jag vet inte om det finns ett endast så här rakt svar. För det, jag tror att det är små olika grejer som har gjort så att jag har kunnat göra det här på en sån skala. Och en del av det är väl också att R&B är en väldigt melodiös genre. Det är en väldigt känslobaserad genre. Jag kan tänka mig att det är så lite med jazz och soul och kanske typ så här instrumental musik, att det är lätt att knyta an till någonting som är så känslobaserad, då språk inte är lika mycket av en barriär för du har så mycket annat att ta in. Och sen en annan sak tror jag också att jag vet inte, kanske en bra artist. jag vet inte. Det är tacksamt i alla fall.
Du, alltså, på tal om R&B, låten Hämningar handlar ju om din kärlek till R&B. Kommer du ihåg när du hittade till R&B?
Alltså, jag tror att jag vet att jag har väldigt tidiga minnen ifrån typ så här MTV Bass och MTV Amore som gick på kvällarna någon musikkanaler liksom som man kollade på. Och första gången jag såg typ Aaliyah, Brandy, jag var ett litet barn jag tror att R&B har funnits där sen jag kunde prata. Och det var, jag bodde liksom i en liten by i Finland, så det var också enda gången jag kunde se folk som såg ut som jag på TV. Så jag var alltid fascinerad utav de här coola tjejerna som sjöng vackra låtar.
Du beskriver ju en tid som jag växte upp i, och då var det ju en enorm genre. Den är fortfarande stor men inte lika exponerad nu. Hur kommer det sig, tror du?
Alltså jag tror att vi har gått från en tid där människor tar in mycket mer information under en dag. Och folk, jag tror inte det är lika lätt att lyssna på musik som är så känslobaserad. Folk söker mer efter vibes, nice vibes, istället för typ humör, tonsättande, if that makes sense. Jag vet inte. Men jag tycker fortfarande att R&B är en genre som sätter grunden för alla andra genrer. Rhythm and blues. Det känns som att det är därifrån mycket av den musiken vi lyssnar på kommer från idag. Och mycket av den tekniken som finns i sång och musik och överlag kommer också från R&B. Så för mig så kommer den alltid vara aktuell. Men jag tror bara med R&B-musik är inte kanske lika lätt smält som musik som man konsumerar på under dagen, som man vill träna till, du vet. Så det är så att det kanske inte är kommersiell genre. Men nej, den har gått runt tillräckligt liksom mycket för mig, så jag är ändå glad. Men jag har tänkt på ibland, tänk om jag gjorde det jag gör idag typ 2005. Hur det hade varit då.
Bra fråga. Ditt album Iftin avslutas med en vaggvisa, Sov. Vem sjunger du för där?
Ja, det är faktiskt sjukt nog så är det sista låten på skivan, och det var den första låten jag gjorde till det här albumet. Den låten, mycket av mina andra albums som jag släppte tidigare, så har jag hyllat kvinnorna i mitt liv väldigt mycket, liksom mina tjejkompisar, mamma, systrar och sådär. Och vet du det, nu är jag i den åldern där många av mina tjejkompisar har barn. Där min systers son är typ det viktigaste som finns i livet. Och därför kände jag att deras barn, det är dags att sjunga låtar som är dedikerade till barnen runt omkring mig. R&B är en bra genre för vaggvisor. Så det låter fint också.
Vi ska höra den här låten alldeles strax. Men jag måste ställa en fråga innan det. Du firar 10 år som artist. En gång i tiden när du var ung och visste att du hade talang, så tänkte du att du inte förtjänade att vara en artist. Vad skulle du säga till den versionen av Sherry idag om hon stod framför dig?
Så, jag vet inte om det handlade om att förtjäna. Jag tror bara att jag inte tänkte att det inte var möjligt. Och jag var för blyg. Och jag tror det finns ju liksom, man har lite så här imposter syndrome. Att man tänker, jag är inte tillräckligt bra. Eller jag är inte stjärna. Jag är inte den personen. Sen med åren så förstår man att livet är livet. Allt är föränderligt och man blir starkare. Och man blir liksom, man kommer mer in i sitt rätta jag. Så jag hade sagt till den personen, bara chilla och tänk inte så mycket.
Tack så jättemycket, Sherry. Vi lyssnar på Sov.
Tack. En vacker dag, jag lovar att jag håller om dig för alltid.
blir allting bra. Så jag måste få det att läsa.
Låten Sov från Cherries skiva Iftin som släpps nu på fredag. Vi ska fortsätta prata om musik här i P1-kultur och ett kreativt sätt för artister att bidra till att bevara hotade växter och djur. För nu är naturen en artist som samarbetar med världsartister som David Bowie, Brian Eno och Hozia och får betalt för det på de stora streamingtjänsterna. Tanken är att man använder ljud från naturen i låtar för att ge naturen upphovsrättspengar helt enkelt. Pengar som i sin tur går till bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är ett projekt som heter Featuring Nature och vår reporter Anna-Karin Ivarsson har intervjuat Gabriel Smales från FN-initiativet Sounds Right som driver det här projektet och fördelar pengarna. Och vi börjar hos David Bowie.
Think about myself, it happens to me, it happens in the tunnel when I let myself feel. Get real, get real. I'm scared to touch, too tense to be.
Hör du djuren i David Bowies och Brian Enos 30 år gamla låt Get Real? Inte helt lätt att identifiera vilka de är. Så, naturen som artist med upphovsrättigheter. Ja, det här är ett projekt som sjösattes i april förra året och som de 9 första månaderna fram till 2024 års slut gett cirka 1 miljon kronor i royalties till naturen. Hälften av inkomsterna från varje streamad låt med naturen som medverkande artist går alltså till naturen.
Nature is also now an official artist on platforms like Spotify, Apple Music, Amazon Music. Just type in nature in capital letters.
Det här berättar Gabriel Smales som är global programdirektör för Sounds Right som med stöd av bland annat FN administrerar projektet.
We think it's payback time, certainly for nature's musical artistry. Imagine working 4.6 billion years for free and not being paid.
Naturen har bjudit på gratis artisteri i 4,6 miljarder år, säger Gabriel Smales, och det är dags att börja betala. En drivande kraft bakom Sounds Right och naturen som artist är Brian Eno som har mixat in naturljud i flera av låtarna på streaminglistan Featuring Nature.
What we're talking about is using real sounds of the earth in a piece of music.
Och nu med andra världsartister som Hozier på listan så räknar Gabriel Smales med nära 4 miljoner kronor till naturen i år.
And then this year we expect to generate at least $350,000 in music royalties and donations.
Irländske Hozier har valt naturens ljud från sin uppväxttrakt, det berättar Gabriel Smales. Hozier med Like Real People Do featuring Nature. Många musiker vill vara med och samarbeta med naturen, enligt Smales. Musiker önskar göra mer för miljön och naturen, menar han. Och att jobba med ljuden från naturen är också en kreativ utmaning för musikerna. Så här berättar Brian Eno i podden Midnight Chat hur han tänkte när han la ljud från naturen i Get Real. Brian Eno ville ha ganska stora, hotfulla djur. Inga fåglar eller ljudet av vind.
I wanted big, slightly menacing animals in the song, not birds and wind and things like that. So the two I've settled on are hyenas and wild pigs.
Till slut blev det hyenor och vildsvin. Och låten slutar med ett invaderande menageri av djur. Brian Eno kallas rättmätigt i podden Midnight Chats för den ambienta musikens gudfader. Och många av låtarna med inslag från naturen är atmosfäriska, stämningsskapande med ibland nästan sövande ljudlandskap. Norska Aurora med A Soul With No King, där Brian Eno också ser till att mixa in natur. Aurora går genom en skog och fåglar hemmahörande i Norge hörs.
It's a beautiful song. And so what we've done with that song is we've made a sort of, it's as though she's walking through a forest, and then we've made a clearing, a kind of sonic clearing in the forest, and we've inhabited that with Norwegian birds and her voice.
I know you know me, and you always will. Like a man with no wisdom, and a soul with no king.
De flesta av låtarna på Featuring Nature-listan finns också redan utan naturljud, som Swedish House Mafia Steve Angelos Darkness in Me. Till versionen med naturen har Steve Angelo lagt på regn. De pengar som kommit in hittills används till exempel för att rädda den akut hotade lilla halvkilos tunga apan bomullshuvud tamarin som bara finns på ett ställe i världen, i Colombia.
One project in particular supports the last remaining cotton top tamarin monkeys by restoring 900 hectares of forest.
Och tanken med Featuring Nature är inte bara att betala naturen utan också att få igång diskussion.
And actually that's a large part of why we're doing this. It's not just so nature can be paid, but so we can invite a public discourse about how nature can be valued and connected with in our society. And we hope Sounds Right can inspire other businesses and industries to pay nature fairly for her creativity, for her intellectual property and her value.
Säger Gabriel Smales som hoppas att Sounds Right kan inspirera andra företag och industrier att betala naturen rättvist. Och den musiker som nu vill involvera naturens ljud i sin låt och dela royaltyn lika med naturen kan snart göra det, säger Gabriel Smales.
We only launched last year, but we're already about to start a pilot whereby any artist can feature nature in their music.
Men för att komma med på listan, Featuring Nature, på streamingtjänsterna behöver låten ha verkshöjd. Där kommer inte vem som helst med. Elektronartisten I. Jordan har kvalat in med en hackspett som I. Jordan spelat in tidigare men nu saknar i sin trädgård och som omärkligt blir en trumtakt. Anna-Karin Ivarsson, P1 Kultur.
Vi ska gå vidare med litteratur. Den 1 april fick vi veta att årets Astrid Lindgren Memorial Award, eller Alma-priset i år, går till den franska författaren Marion Brunet. Och nu i veckan är hon i Sverige för att ta emot priset. Så här lät starten på hennes tacktal på prisceremonin i Konserthuset i Stockholm igår kväll, just efter att hon hade fått ta emot utmärkelsen av prins Carl Philip.
It's not so easy, I'm sorry. Good evening, everyone. I have been thinking about the speech I must make here today since the 1st of April. What a wonderful date. Actually, that's not true. I didn't think about my speech on the 1st of April. What I did above all was love, shriek with joy, reply to dozens of congratulation messages, wonder if someone had made a mistake, think again and again, why me?
Marion Brunet skämtade alltså här om att hon hade tänkt på sitt tacktal ända från 1 april när hon fick veta att hon var årets mottagare av Alma-priset. Nej, det gjorde hon inte alls. Istället skrattade hon, tog emot gratulationer från massvis med människor och undrade om någon hade gjort ett misstag och ställde om igen sig själv frågan varför just jag? Jag säger välkommen till Lina Kalmteg, vår litteraturredaktör som var på prisutdelningen igår. Hur var det?
Ja, men alltså hennes tal här var ju väldigt berörande. Och det är klart att det var som vanligt, det var högtidligt och den här galan alltid välproducerad och med bra artister på plats i Varna i Barm igår. Men lite oväntat och lite ovanligt stel tycker jag faktiskt igår. Lite låg energi på scen. Det här är ju trots allt ändå världens största barn- och ungdomslitteraturpris med en mottagare som får motsvarande 5 miljoner kronor. Så att, det kan vara ännu mer tycker jag jubel och glitter än det kanske var igår.
Det var ju ett författarskap som inte var så känt i Sverige vid tillkännagivandet. Kan du hjälpa oss fräscha upp våra minnen om vem Marion Brunet är?
Ja, men hon är ju alltså då fransyska. Hon är bosatt i Marseille. 49 år, debuterade 2013 med en ungdomsroman. Hon skriver framförallt för just ungdomar men har även gett ut vuxenromaner och böcker för yngre barn. Och innan hon fick det här priset så var hon faktiskt inte översatt till så många språk och inte alls då till svenska.
Vad är det som får hennes litteratur att sticka ut från mängden?
Ja, alltså lite våghalsigt av mig att säga att jag nu har läst den roman som nu har kommit på svenska gott av. Men det som är tydligt när jag läst om henne också, när man såg den här fina presentationen av henne som författare på Konserthuset igår, så är det att hon väjer inte för dramatik och läskiga saker. Hon söker om snarare något slags inre mörker och är väldigt kompromisslös och skriver om sånt där som vänskap, solidaritet, naturens skönhet och verkligen kraft och styrka. Och det jag också kan säga av det jag har läst nu är att hon också gör det just det som också Jürgen beskrev i sin motivering, alltså Alma Jürgen, på en glasklar och skimrande prosa.
Som du sa så är ju ungdomsromanen Grått hav det enda verket från henne som har getts ut på svenska än så länge, och du har läst den. Vad handlar den om?
Ja, men kort kan man säga att det är en väldigt dramatisk, drastisk historia, också otäck och mörk just. Om ett kompisgäng som redan på första sidan faktiskt ser sin kompis, Clarans, ligga död i vattnet vid sidan av deras segelbåt. De är bara tonåringar men de har getts ut på en seglatt som ska segla tur och tur från Bretagne där de bor till Irland. Och Clarence, här förstår man, han är lite av gruppens ledare, väldigt dominant. Och de hinner bara baxa upp honom på däcket innan det då blåser upp till storm. Och den där stormen skildras också väldigt fysiskt, apropå att hon skriver om naturen väldigt starkt. Och där, det får man läsa om, det finns en scen som jag tycker väldigt, jag kan läsa upp den faktiskt. För det blir så här som ett, ja, den här stormen gör allting till ett så här klaustrofobiskt och brutalt kammarspel där på segelbåten. När de måste hålla sig kontrollerade och inte heller döda varandra, de som är kvar. Ska vi se om jag hittar den. Det är en sak att observera en storm från kusten och se hur tonvis med saltvatten nästan får de stora granithusen att skaka. Och det är en sak att bli skrämd när man står vid dränkta pirar och får höra om alla människor som försvinner varje år för att de har varit oförsiktiga. Eller det kittlande nöjet att se en katastroffilm där filmduken fylls av en jättevåg med en pytteliten båt i mitten, som en myra mot en elefant. Men att befinna sig mitt i stormen och se den dra in utan att ha någonstans att ta vägen, det är ren skräck. Och det är också här ungefär i de här sidorna som titeln förekommer, Grått hav, att skriver något i stil med att vi befinner oss mellan två väggar av grått hav, så att man är, och det känns som att vi sitter fast i ett skruvstäd, och i det där skruvstädet befinner man sig i hela romanen som vi berättar sina slags efteråt av en av tjejerna i gruppen i jagform.
Men är den liksom en thriller?
Ja, men det kan man säga att det är på ett sätt, och verkligen bladvändare, väldigt mycket cliffhangers. Men det är ju också då i det där så skildras, alltså utifrån den här katastrofen, så skildras väldigt mycket gruppdynamik, alltså, och vänskap, klass, bildning, övergrepp och just hur en sån här grupp vänner kan vara en bubbla som är väldigt positiv men kan också vara rätt ond. Och så handlar det förstås om att vara tonåring och vuxenblivande och ja, men just också olika människors inre mörker. Och även de vuxna i periferin skildras faktiskt också övertygande. Så det blir väldigt en del om skilsmässor och nya partners, deras sexliv, alkoholintag och sådär. Så att det blir väldigt mycket utifrån den där thrillerintrigen kan man säga.
Lina, det är ju en ganska omöjlig uppgift att bedöma en författare på bara en bok. Men vad fick hennes liksom, sätt att skriva dig att tänka på?
Ja, alltså Jag vet inte om jag lite ofta söker därför att det var en favoritförfattare när jag var i sena tonåren. Men jag kom ganska snabbt att tänka på amerikanska Donna Tartts, Den hemliga historien från 1992 tror jag. Som jag, den är ju lite nu av en modern klassiker. Och de har lite samma känsla av att befinna sig i något otäckt skimrande mörker. Men det här är då någon slags enklare variant av den och för yngre läsare. Men det handlar också just om ett mord i en kompisgrupp. En som mördas, en berättare som är lite utanför allt och försöker komma in och berätta det i efterhand. Och också att det här skildrar sånt där som klass och bildning och elitism och vuxenblivande och det här inre mörkret. Så att det, jag, där såg jag faktiskt likheter. Jag kan nästan inte tänka mig annat än att hon har varit lite inspirerad av den. Eller kanske också gillat den som tonåring.
Vi fick ju reda på vid tillkännagivandet att hon just inte är rädd att ta tag i de här svåra ämnena. Och Grått hav låter ju verkligen som att den har en massa mörker. Är det det som krävs för att unga ska läsa idag?
Ja, nu är det svår fråga. Alltså jag såg den här boken rekommenderas från 15 år och jag hann tänka så här, om man undrar kan min, jag har en 12-åring själv, kan han läsa den? Och det borde ju kunna, för han har redan läst alla sådana här mörka och hemska böcker, eller hemska ska jag inte säga, men mörka just Hungerspelen, tänker jag, Twilight, även Harry Potter är ju ganska otäck. Och kanske inte otäck på det samma sätt, även om det här är ett mord. Det är väldigt mycket, som jag säger, också inre psykologiskt mörker. Men ja, kanske inte finns ett sånt. Kanske mer att jag känner igen det här snabba med cliffhanger, så att de är lite snabbare och lite mörkare. Så om man ska se någon sån tendens, ja kanske. Å andra sidan, det är, vad är det då, över 30 år sedan som Den hemliga historien kom, som också var ganska mörk. Även om inte det var en direkt ungdomsbok då. Men, så att, ja. Men det här verkar vara hennes signum i alla fall, det här att befinna sig i tillvarons mörk, eller vad det står i juryns motivering.
Blev du sugen på att läsa mer av Marion Brunet då?
Ja, men det blev jag. Kanske allt för att jag framförallt och kanske för att påminna om den här känslan av Donna Tartt. Men jag tyckte också väldigt mycket om att vara i hennes verkligen kristallklara, behagliga språk. Och också att följa med i en väldigt, väldigt övertygande berättarröst. Så jag tycker nog att Alma Djuren än en gång har fått mig faktiskt att upptäcka ett nytt författarskap som jag, ja, men jag hoppas på att kunna få återvända till.
Tack så jättemycket Lina Kalmteg, som hade läst den första svenska utgivningen av årets Alma-pristagare Marion Brunet. Grått och hav, översatt till svenska av Lotta Rossi. Vi ska gå vidare. En svävande rokokoklänning, stor som en soffa. Ett barnnattlinne med små, små kaniner och köttyxor på. Och gytjan som Ingmar Bergman beställde till Ofelias kjol. Allt det kan man nu se på Scenkonstmuseet i Stockholm. Där har en ny stor utställning om teaterns kostymen öppnat. Illusionernas abecedarium heter den, vilket betyder något i stil med fantasier i bokstavsordning, och handlar just om dräktens roll på scen, den som förvandlar skådespelarnas kroppar, lurar ögat och vars hantverkare verkar kunna trolla fram det mesta. Kulturredaktionens Jenny Telemann tog med sig kollegan och teaterkritikern Maria Edström dit. Tanken var att de skulle få fram en seriös analys av kostymkonsten, men det blev det inte. Det var för helt enkelt för läskigt och kul där.
Och här är harlekiner och dödskall. Zombisar! Usch, vad läskigt.
Zombisar.
Det är något jag tycker läskigt, ser det zombisar. För att jag tycker de som är döda är döda. När de bara kutar runt, don't like it.
Nej, ta bort.
Du är liksom inte spökrädd, utan det är just Nej. Zombisar som är.
Nej, men bara idén att de ska kuta runt, ofta som lik då. Alltså jag tror att det här rör vid någon gammal primitiv, alltså sån här naturfolk brukade ibland sätta upp sina döda på stora pålar med huvuden och alltihopa och låta dem stå sitta där och torka för att de just inte skulle komma och hemsöka. Så att det är kanske en sån nedar föreställning att vi tror att de döda ska resa sig ur kistan. Men de där är ju skitläskiga.
Vad kom för att se jordgubben?
Ja, är man två gamla teaterkritiker så blir man lätt som ett barn på kalas här bland de spända magarna och ruttna trasorna till kostymen ur Dracula till exempel, som skrämmer kaxigheten ur Maria. Inget konstigt med det här, för bara runt hörnet så står en jättekantarell.
Ja, men det var ju liksom mamma kantarell.
Med en gyllene sammetskantarell bebis vid bröstet.
Det är ju liksom som kantarellen ammar sin lilla lillkantarell.
Och sen blir det barnteater med bästa temat i världen.
Det här är en bajskorv och en fis för övrigt.
Ja, men en bajskorv är alltid kul.
Och så bredvid. Korven är ju lite ganska tydligt hur man har gjort. Man har gjort den i veckat brunt helt enkelt.
Ja, en väldigt frisk bajskorv.
Men en fis känner man ju, finns ju många alternativ. Man hade kunnat göra med lite tyllslöjor. Man hade kunnat göra. Men här har man ju gått på någon form av smutsad bomull.
Men fisen, är den verkligen så vit? Jag tycker den var lite otydlig för min del.
Men jag tänker att man hade också kunnat jobba med just lite silke, lite tyll. Liksom, fisen är ju ändå en luftburet. Ja, litet
woff. Hur fångar en lukt i en kostym?
Det är svårt. Vad är det för pjäs? Den första rumpan på Dramaten 2023. Men här ska du se också runt hörnet.
Så grundläggande unge kan man alltså bli inför de här 103 kostymerna från dåtidens och samtidens svenska uppsättningar som står uppställda här i lokalen som tömda spöken eller på skyltdockor. Kläder som ska kunna saker det här. Användas och spela i, uttrycka, förvilla, bära mening. En del är som byggnadsverk nästan. Andra enkla som en handduk. I uppsättningen Vipeholm till exempel så fick ett vitt förkläde och en hetta. Bara det markera vem som hade makten att tvångsmata barn med socker och vem det var som tvångsmatades. En isande enkel kostym. Två tillstånd. Bara ett bomullsförkläde gjorde skillnaden.
Liten mini-transformation. Underbar.
Andra klänningar, de ska kunna mycket mer. Som en rosenstrut helt byggt av vårkrispiga blomsterknoppar. Där kjolen ska kunna lossas, falla mot scengolvet och bli till ett berg av blommor. Den ska kunna klämmas genom en 60 cm smal gång och kunna tas av på en minut. En James Bond-blomsterskapelse från Västernorrlands teater som plötsligt killar fåfängen hos Maria.
Om jag får någon pris och ska gå upp för någon sån här aisle, då vill jag ha en sån klänning. Och eftersom det är väldigt otroligt att detta kommer ske, jag önska mig detta. Nu är jag blommig. Jag är gjord av blommor, jag är inte bara blommig. Det var ju väldigt snygg den här också.
Om man skulle kunna kalla teaterkostym för ett sorts påhittigt ingenjörsarbete. Från ateljernas tillskärare, skräddare och patinerare. Och i över 40 filmade intervjuer som man hör prata här runt omkring sig så berättar de som konstruerar, syr, blodar ner, kan få en spindel att dela sig i tre skådespelare, kan få en varmkorv att väcka empati, vet hur man tar bort svettlukten i Jarl Kulles gamla kavaj med vodka och hur man fäster kylklampar under pälskostymer. Hela utställningen är på ett sätt en sorts hyllning till det, kostymarbetet.
Ett arbete som ofta är väldigt förbisett. Väldigt få förstår. Och det är ju ofta en debatt om att det arbetet inte uppmärksammas av oss kritiker och det ena med det andra. Och det förstår jag, för det är ett otroligt avancerat arbete. Det är ju som Mikael Persbrandt sa, det hänger på skorna. Har jag rätt skor så sitter rollen. Så att där sa han något.
Men också mera osynliga ting. Sånt här som patinerarna kan. Smuts.
Jag tittar, vilken fin lera där. Det var ju så mycket lera förr i världen.
Fattigdom, svett, ångest. Det där som liksom ska komma inifrån en roll. Det ska också synas på kläderna. Och på en skyltdocka så hänger en provklänning som man får röra vid. Fattigt, otvättat tyg. Det är en egen konstform.
Känner du på den här? Känner man det? Att här är det liksom meningen att få den just skitig och sliten.
Och den är så skitig. Alltså den här kläderna liksom börjar stelna av skiten. Ja, men det är sant. Det här att skita ner på ett trovärdigt sätt. För ibland också, återigen om man ser misslyckade exempel, så är det bara lite som någon har slängt lite gyttja någonstans. Flaffa är det bara gyttja överallt. Men den här var väldigt fin. Det här är en stackars människa, för fara var hon att ånga runt. Och hon är liksom otvättad sedan förra året ser det ut som.
Ja, och rafsiga gråa lockar.
Blod är också viktigt på en teaterscen.
Det är ju rött väldigt kort. Mm. Så att det blir nästan svart till slut. Jag försöker tänka om jag har sett något riktigt bra blodbad.
I en video fastar man framför en patinerare på Malmöoperan som berättar hur hon sticker sig i fingret under dagar för att studera färgskiftningarna i just blod på tyg.
Karaktärer kan bli skadade eller till och med dödade på scenen. Då behöver det synas på kostymen. Är blodet färskt eller gammalt? Det är faktiskt viktigt. Eller har det skvätt upp från någon annan och från vilken riktning?
Eller är det lite som Klutamästra som kommer in blodig från kulissen? Alltså där är ju mycket blod, de här gamla tragöderna. De bara väljer ju av blod. Men här är väldigt vackert.
Oj, det på ögon, det är blodet.
Nej, ja, men...
ja, hur har det åkt ner egentligen på kolten? Ja, det är sånt man måste tänka på.
Röva typ ögonen får du se. Ja, ja, ja. Men den här klänningen tycker jag är så fin. För här är det ju rött som blod. Men så är det accentuerat med liksom röda paljetter. Så att det glänser lite.
Det är liksom lite maktigare.
Hon har liksom, det är Johannes Döparen bara tjoff. Det är faktiskt Macbeth. Ladyn.
Men en bra teaterkostym ska också ibland kunna förvandla själva kroppen. Inte bara sitta utanpå. Förlänga den, förkorta den, fettma den. Och det där går emot i åsikter. Vissa teatrar berättar till exempel att man har fattat nya beslut att inte längre använda fatsuits. Det är inte okej.
Men en sån här fatsuit är ju ball.
Som den där som vi lystet bliga på.
Det ska ju vara en kropp det här, men det ser ut som en grå täckväst med hängtuttar.
Och med rullse på magen.
Ja.
Kroppen på scenen, allt är uppe för diskussion.
Sätt kläder på det så blir man en tjock tant.
Ja.
Hur lätt som helst.
Och en liten sån här, du vet, en sån här liten fettvalk i nacken som man får. Det är viktigt att få till den.
Absolut. Det var ju någon som sa för länge sedan när folk började gå på gym så kom de här väldigt vältränade armarna, du vet, och definierade hit och dit. Och så blev det, nej men i Tjeckov, inte hade de såna överarmar. Och då var det någon sån där här liten debatt. Sen såna här lite fult magra människor saknar jag också. Alltså när jag var barn så fanns det såna här farbröder, du vet, som satt och rökte på någon kondis. Och de var alltid så här lite magra och eländiga. Alltså såna gubbar, vad ser man dem?
Det är en sorts senighet du efterfrågar, va?
Ja, fast de var inte alltid, de kunde faktiskt bara se magra och lite nedgångna ut, ärligt talat, utan att vara liksom utslagna på något sätt. Men det var ett sorts utseende som antagligen är, om man lever på kaffesigaretter och lite falukorv ibland, så kanske man ser ut så till slut om man inte dricker en massa öl.
Ja, men då har vi ett önskemål med oss.
Ja, vi har ett önskemål med oss.
För här,
fult magra karar. Åh, vilka fina nycklar.
Ja, men i slutet av utställningen och bland alla de ljuvliga kostymerna så minns jag också plötsligt all olja, all ketchup, allt iskallt vatten, allt mjöl som har hällts över tunna skådespelarkroppar på scenerna.
Är det inte underbart, Roné? Jag gratulerar.
Någon sorts attack av organismer, liksom. Mm.
Och tanken slår en.
Liksom varför?
Alla kostymer kanske ändå har sin tid. Även om nu det här inte är en historisk utställning.
Alltså så kan jag tänka efter allt jag har sett genom åren, att ibland blir det ett effektsökeri, och ibland har vi som kritiker varit lite så här, nej men man ska alltid bejaka det lite, det som är innovativt så där, men det kanske inte alltid är det. Så, jag vet inte, det kanske är också någonting just i vår tid nu, att för mycket såna här extrema effekter. Hela världen är som en enda stor extrem gränslös effekt just nu. Så att liksom, när världen är väldigt stel och rigid och liksom tråkig, då behövs något annat. Men nu är världen galen, kanske inte direkt tråkig men samtidigt vedvärdig. Så att stilla er. Berätta i någon sorts lite stillhet kan jag ibland känna.
Så hon som ville gå på sin egen prisceremoni iklädd enbart rosor.
Absolut, men det är ju ändå rätt oskyldigt i sammanhanget. Och det var ju dessutom en galen fantasi bara.
Varför måste jag
gilla
större miljö? Inte behöver du ha så bråttom.
Jag kan låtsas snart.
Renée,
Vad sa du?
En liten påsydd snopp.
Ja.
Det ser ju lite mer komiskt ut. Det gör ju tyvärr alltid det.
Det är roligt att du såg den 7 centimeter långa låtsasnoppen före de 2,5 meter stora fjärilsvingarna som man har på ryggen.
Ja, man får också tänka att här står alla still. Någonting händer i rörelsen. Så att jag må vara förlåten.
Den är bara i alla fall änglalik eller djävulsk.
Det var teaterkritikerna Jenny Telleman och Maria Edström som hade besökt Scenkonstmuseet i Stockholm och sett utställningen Illusionernas abecedarium som pågår ända till 24 maj 2026. Nu ska du få höra fjärdedelen av Da Vinci avkodad. En serie om renässansgeniet Leonardo da Vincis verk av Cecilia Blomberg. Idag handlar det om Madonnan i grottan. Ett beställningsjobb som tog mer än 20 år att slutföra och som till slut blev 2 målningar istället för en, men med samma motiv.
Jord i olja på panå. Den första Madonnan i grottan är färdig 1485 och hänger på Louvren. Den andra på National Gallery i London avslutas någon gång mellan 1506 och 1508. I mitten av den här upptillvälvda altartavlan sitter Jungfru Maria med nedslagen blick och håller en vakande hand över Jesusbarnet som finns på hennes vänstra sida. Han har också en ängel bakom sig. Jesus är ett knubbigt småbarn och med 2 fingrar höjda gör han tecknet för välsignelse riktat mot Johannes döparen på Jungfru Marias högra sida. Den speciella, sagolika stämningen tar oss bortom tid och rum.
Den här målningen gjorde Leonardo da Vinci som ett uppdrag som han fick under åren i Milano på 1480-talet.
Martin Olin är konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
Och det skulle vara del i ett stort altare med en massa förgyllda skulpturer i trä. Och liksom en komplicerad beställning för att det blev en massa bråk. Där den här kyrkliga beställarna då tyckte att de hade betalat ett ganska högt pris. Men där konstnärerna som skulle utföra det dels fick lägga ut en massa pengar på bladguld då för att liksom göra förgyllningen av de här skulpturerna. Och det blev inte så mycket kvar till konstnärerna. Och Leonardo da Vinci, han blir allt berömdare och tyckte kanske att han ville ha mer betalt. Och ofta så vet vi nästan ingenting om beställningarna. Men i det här fallet så har man kvar ganska mycket dokumentation för att det just var en konflikt.
Bakom den centrala treenigheten i Madonnan i grottan så präglas stämningen av ett magiskt bergslandskap som nästan helt tränger undan den blå himlen. I Parisversionen byggs den fantasifulla grottan av diabas och sandsten och det finns ett sug in i bilden. Eftersom det är Leonardo som hållit i penseln så är växterna som tränger fram i bergskrevorna botaniskt korrekt återgivna. Leonardo da Vincis naturstudier lämnar inget åt slumpen, men här använder han dem i en fantasi.
Madonnan i grottan är speciell genom den här utomjordiska eller förhistoriska stämningen och den otroligt subtila ljusbehandlingen och är unik på det sättet, men det är också startpunkten för renässansens gestaltningar av motivet med Madonnan, Jesusbarnet och Johannes.
Leonardo da Vinci får beställningen av Madonnan i grottan av en kyrklig sammanslutning av rika lekmän som kallar sig den obefläckade avlelsens brödraskap. Deras samfund bygger på en idé om att Maria själv är ren från synd, som om hon var sprungen ur en förhistorisk tid. Idén om den obefläckade avlelsen tar inte plats inom katolicismen förrän på 1800-talet. På 1400-talet är motivet fortfarande outforskat.
Och det här blir ett otroligt viktig bildformel för bland annat Rafael.
Rafael, som var ett av de stora konstnärsnamnen i Rom under högrenässansen, gör motivet till sitt. Rafael gör en rad målningar med Madonnan och de två knubbiga barnen Johannes Stöparen och Jesus. En hänger på Louvren, i närheten av Leonardos Madonnan i grottan, om man vill jämföra.
Det här har man kopplat till en del i ordspråksboken som man brukar koppla till Maria, där bergen står upp ur marken och formar sig. Och då, redan där, har Gud redan bestämt att Maria ska vara obefläckad. Han har också bestämt att hennes roll ska vara att medla mellan människorna, som ju inte finns ännu, men hennes roll ska vara att medla mellan människorna och Kristus och Gud. Och därför är i bilden här så ser man den som representerar oss och representerar människorna. Det är Johannes Döparen. Så att det finns en väldig betoning av Johannes roll att vara stand-in för oss.
Vad var det här bråket om pengarna då? Vad hände?
Det man vet hände var att de fick betalning men inte var nöjda med den. Och sen verkar det som att Leonardo har tagit den här målningen och hittat en annan köpare som ville betala bra för den. Han gjorde en ersättare som han började på senare men som ser nästan likadan ut. Det finns skillnader. Bland annat så saknas den här pekande handen hos ängeln. Och den målningen satt kvar i kyrkan tills den köptes av en engelsman. Och där på 1880 hamnar den på National Gallery och där finns den än idag.
Vilken gillar du bäst?
Jag tycker Jesusbarnet i den London-versionen ser så monströst ut så att jag har svårt för den. Men den är ju i ett slags bättre skick. Den i Paris i början på 1800-talet så tog man bort träpanon som den var målad på och förde över den på duk. Och sen så har den haft en ganska tjock fernissa på sig. Så att den är liksom gulaktig och har varit svårt att se.
Men det finns de konsthistoriker som hävdar att London-versionen av Madonnan i grottan bara är gjord efter Leonardos komposition, inte av honom själv. Kanske det helt och hållet var ett verk av Abrogio de Predis som gjort den själv med hjälp av assistenter. Det finns argument för det. Abrogio de Predis var den konstnär som Leonardo fått beställningen tillsammans med och som han delade ateljé med i Milano.
Och då säger engelska forskare att ni som säger att det inte är Leonardo da Vinci som har målat vår Madonna i grottan, då säger de här engelska forskarna, ja men titta på den huvudmisstänkte här, Abrogio de Predis. Titta vad dåligt han målar jämfört. Ingen annan kunde måla så här bra som Leonardo. Så att man menar att man kan visa med och peka liksom på kvaliteten i passage efter passage i målningen. Så detaljerna. Man säger att det här ingen annan går i land med det här. Men å andra sidan kan man ju säga att det var ju helt legitimt och inte alls ovanligt att flera konstnärer arbetade på samma målning. I det här fallet så är det ju uppenbarligen så att Leonardo har så att säga, tänkt ut de här fantastiska klippformationerna som är så originella. Men om man har målat varenda sten är kanske inte så viktigt.
Ni har lyssnat på Da Vinci avkodad om Madonnan i grottan med konsthistorikern Martin Olin. Producent är Fredrik Wadström. Jag heter Cecilia Blomberg. Fler avsnitt om Leonardo da Vincis verk och liv hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Och kom ihåg, Han heter Leonardo. Da Vinci är inte ett efternamn. Vinci är platsen han kom ifrån.
Det ska vi komma ihåg, Cecilia Blomberg. Till sist, idag kom beskedet att funkpionären Sly Stone som ledde bandet Sly and the Family Stone har dött. Efter stora succéer hamnade han i en olycklig spiral som kantades av missbruk och höll sig sedan borta från rampljuset i 25 år. Men 2007 blev Petra Solds Mats Nileskär den första journalisten som fick en intervju med legenden.
What made you such a great humanist? Was it a personal freedom fight or?
I mean, that along with my mom and dad and the spirit as it is. Nobody's free unless everybody's free. So as I grew up, I realized that people were taking turns about freedom. This one would be free for a while. And they were the majority, and then that one would be free because of the money, and then that one would be free because of their culture, and on and on and on and on, and it didn't seem fair that everybody had to take turns with freedom. So I thought that everybody should be free at the same time.
Där hörde du en bit ur Mats Nileskärs intervju med Sly Stone om bland annat humanism och frihet. Och hela intervjun hittar du via Petra Sol i vår app SR Play. Sly Stone blev 82 år gammal. P1-kultur är slut för idag. Imorgon är vi inte tillbaka, utan då får du reda på vilka som blir årets värdar i sommar i P1. Producent idag var Karin Arpsjö, tekniker var Christian Jangengård och jag heter Salman Bakhtiari. Och nu blir det Kulturnytt.
Predator, Killer of Killers är en ny animerad långfilm för vuxna på Disney Plus.
Think of only one thing. Killing the monster.
Det här är en sån där drömfilm för 15-åringar. Tänk om Predator skulle slåss mot typ en viking eller en samurai. Fatta vad sjukt. Och det är precis det vi får se nu när rymdmonstren siktar in sig på krigare från tre olika tidsåldrar på jorden. Vikingar, samurajer och piloter under andra världskriget. Det blir tre supervåldsamma delar som vävs tillsammans till ett fantastiskt klimax. Det är bara att gratulera mina hypotetiska 15-åringar. Det här är så sjukt bra. Regissör Dan Trachtenberg leker fram sina actionsekvenser på ett sätt som varit omöjligt dyrt att uppnå utanför animation. Och trots all action och att filmen bara är 80 minuter lång lyckas den ge alla sina karaktärer nog med sår och svårigheter för att vi ska bry oss om dem, samtidigt som alla får balansera de omöjliga oddsen mot Predator på sina egna kreativa sätt. Länge har ju animerat i princip mestadels betytt för barn eller möjligtvis familjer. Men på senare år har många regissörer, bland annat Guillermo del Toro, lyft att animation inte ska ses som en genre utan ett medium. Ett medium som borde kunna rymma alla typer av berättande. Och den här filmen är ett bra exempel med sina visuellt storslagna scener, men också hur naturligt det känns att blanda genrer med allt från thriller till action och drama. Det blir en mördande stark 4 av 5 i betyg till Predator Killer of Killers. Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
Idén till Håkan Hellströms omtalade scen kommer från Dalarna.
Han rör på sig hela tiden och springer runt och dansar. Och det blir nästan mer som en fotbollsmatch än en konsert på ett sätt.
Tobias Rylander från Djura i Leksand har designat scenen på Ullevi. En stor fyrkant inspirerad av Hellströms kära Göteborg.
Designen tog formen av en containerterminal i Göteborg, vilket också i sin tur gjorde att jag använde container som lite pusselbitar eller legobitar, kan man ska säga.
Tobias har jobbat med scenen i ett år, och att ha den mitt i arenan är en stor utmaning.
Och känner man inte att man vänder folk ryggen och sådär. Så vi har ju jobbat jättemycket och pratat jättemycket om det här, och det blev väldigt bra.
Frida Smedjeby, P4 Dalarna.
Årets bästa kriminalroman har utsetts av de nordiska deckarsällskapen. Priset Glasnyckeln går i år till den norska författaren Eva Frettheim för boken Fulekongen, som dessvärre inte finns på svenska ännu. Fem nordiska författare var nominerade till priset, däribland Carl-Johan Wallgren från Sverige med Din tid kommer. Förra året gick priset till den svenska författaren Kristoffer Karlsson för hans roman Levande och döda. Nu musik. En återförening av det sydkoreanska bandet BTS kan vara på gång. Nu har nämligen ytterligare två medlemmar i K-pop-bandet blivit klara med sin militärtjänstgöring. Artisterna är klara med den obligatoriska militärtjänstgöringen efter att ha ryckt in i lumpen i december 2023. Alla sydkoreanska män mellan 18 och 25 måste göra militärtjänstgöring, och inget undantag har gjorts för den miljonsäljande gruppen. I slutet av juni blir hela BTS klar med militärtjänstgöringen, och därefter planeras för en återförening. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Och med det är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Nyheter från Ekot. Flera, både elever och lärare, är döda efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Kanske den allvarligaste i Österrikes historia. Vår korrespondent Daniel Alling, du är med oss nu. Kan du berätta, vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det nu bekräftas av inrikesministeriet att minst 10 personer har dödats i den här skjutningen. I det talet finns även den misstänkte gärningsmannen med. Och det ska vara 9 elever då och en från personalen. Vilken roll den personen har haft vet vi dock inte. Ett 30-tal personer är också skadade, några mycket svårt skadade, så det finns en risk att dödstalet kan stiga under eftermiddagen.
Vad vet man om den här gärningspersonen och eventuellt motiv?
Ja, polisen har inte bekräftat det, men det finns samstämmiga medieuppgifter om att det här är en 22-årig man som tidigare har varit elev på den här skolan. Det finns uppgifter om att han ska ha känt sig mobbad och ha gjort det här i någon slags revanschhänseende eller hämndhänseende. Men det får vi återkomma till. Inga bekräftade uppgifter om det. Det finns också samstämmiga uppgifter om att han ska ha använt 2 vapen och gått in i 2 klassrum i skolan och skjutit vilt omkring sig. Men polisen och förbundskansen och inrikesministern ska ha en presskonferens här klockan 15, alltså om en timme, och då kanske vi får mer fakta på bordet.
Har det kommit några officiella uttalanden från Österrikes regering?
Ja, förbundskanslern, kristdemokraten Christian Stocher, han har uttryckt sin bestörtning och kallar det här för en nationell tragedi och uppmanar alla att hålla samman nu i landet. Och även liknande ord kommer från förbundspresidenten Alexander van der Bellen och förstås även borgmästaren i Graz, som nyss i Österrikes TV sa att nu handlar allt om att ta hand om den här stan och alla anhöriga som har drabbats så hårt av detta.
Tack Daniel Alling, vår korrespondent direkt från Berlin. Och vid en skola i nordöstra Frankrike har en 15-årig elev dödat en lärarassistent. Eleven ska ha attackerat den 31-åriga assistenten med en kniv i samband med en väskekontroll. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer vad han kallar en meningslös våldsvåg. Och i Gaza uppges ytterligare över 50 palestinier har dödats i israeliska attacker idag, rapporterar Haaretz. Bland annat i närheten av en matutdelningsplats där ska 17 personer ha dödats och över 100 skadats enligt palestinska uppgifter. Enligt vittnen sköt israeliska soldater rakt in i folkmassorna medan den israeliska militären uppger att de har skjutit varningsskott. Det avslutar Ekot i studion, Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Helena Isén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Svar av annan karaktär. Det får vi nu.
Det blir dags igen för ett långlopp för Vetenskapsradion Historias traditionsenliga lyssnarfrågemaraton med vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet i Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen vi började med det här med dina lyssnarfrågesvar i Vetenskapsradion Historia, Dick, så har du fått ett helt eget program, Dick Harrison svarar, som sänds i P1 varje vecka. Och det ska du också göra idag, alltså förstås svara på lyssnarnas frågor om historia. Vad är det som är så kul, tycker du, för det här har du gjort långt innan du och jag stött ihop med lyssnarfrågor om historia. Vad är det som är så kul att svara på såna här frågor om historia, tycker du?
Så jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen när jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten. Få in den här kunskapen i folks skallar och dessutom upptäcka vad folk är intresserade av. Då märker jag ju att det ofta är samma frågor som jag ställde för.
Och vi kommer snabbt till det i den första frågan i årets lyssnarfrågemaraton. Vi börjar med det här.
Have you confessed yourself this morning that you peril your life so frankly? The sharp end. They will use the points.
Nu är det sommar, Dick, och det här ifrån filmen Ivanhoe är vi vana vid att höra på vintern. Traditionsenligt så har den visats på nyårsdagen. Hur många gånger har du sett den här filmen?
Inte så ofta, jag tröttnade i ett tidigt skede. Mm. Istället ser jag om en specialimporterad DVD, den gamla från 50-talet med Robert Taylor, Ivanhoe. Det är min original Ivanhoe med Elizabeth Taylor som Rebecca i Technicolor. Den kan jag se många gånger som helst. Däremot, Sam Neill och Company på nyårsdagen, den har jag sett så att det räcker.
Vem var du kär i? Rebecca eller Lady Rowena?
Nej, men jag var ju liten, jag såg dem på 70-talet. Jag tyckte om killarna som turnerade, ja, och Robin Hood och hans, det var de här pojkboksfantasierna, och det var alltid soligt och de hade häftiga kläder på sig, och det blev en av mina första upplevelser av medeltidshistoria, helt fake medeltid men ändå, och det var det här som fick mig att fastna för Ivan och historien. Tjejerna var ju för sig snygga, men alltså jag var kanske 5-6 år när jag såg det. Det var innan man blev könsmogen.
Precis, det var turneringarna som gällde. Fake-historia nämnde du där lite grann. Det är alltså lyssnaren Cecilia som har mejlat till oss och skriver att hon har älskat filmen Ivanhoe sen hon var barn. Nyårsdagens tittande var heligt. Nu har hon de senaste veckorna sträcklyssnat på vår podd och så slås hon av ett par av ämnena som nyligen har avhandlats. Men alltså, är Ivanhoe så värst historietrogen, undrar hon. Normander och saxare är i filmen vredgade fiender, men lite samarbete sker också. Hur stod det egentligen till med fiendskapen mellan normanderna och saxarna på Ivanhoes tid, Dick?
Ja, nu gäller det att sätta in den här filmen i dess litterära kontext. Det här är sent 1810-tal, 1819-1820, då kommer det här ut. Och det är skriven av Walter Scott, som tidigare har blivit mycket rik på att skriva 1700-talsromaner som utspelar sig i Skottland, som han kunde. De är extremt historiskt korrekta. Det är inte Ivanhoe. Varför då? Jo, vad är det som har hänt här vid? Jo, 1815 besegras Napoleon i slaget vid Waterloo. Britterna har vunnit. Dessförinnan har hela Europa utom Storbritannien varit franskt dominerat. Vad hade hänt om, kontrafaktiskt, Napoleon hade tagit Storbritannien? Då och då föds sådana kontrafaktiska tankar. Samtidigt som Walter Scott som skotsk patriot fortfarande lever sina Waverly-romaner på 1700-talet. Jacobit, rebeller mot de hemska engelsmännen. Betänk nu vad som sker i Ivanhoe. Vad heter skurkarna? Ja, de heter Brion de Bois Guilbert, Maurice de Brassy, eller min favorit, han är inte mer så mycket, Philippe de Malvoisin.
Front de Boeuf tänker jag på.
Reginald Front de Boeuf, men Philippe de Malvoisin. Malvoisin betyder dålig granne på franska. Så det är alltså idel franska ockupanter som har tagit över England medan de stackars engelsmän och saxarna flyr ut som gerillakämpar. Det är alltså, Napoleonkrigen ligger som en mörk skugga över det. Och Jacobitupproren i Skottland med skottar mot engelsmän. Det är den konfliktscenario som Walter Scott använder, som han transplanterar tillbaka till medeltiden. Om vi istället går till medeltida källor så finner vi ingen sån här konfrontation mellan de andra och saxare på Rikard Lejonhjärtas tid alls. Vi hittade 120-130 år tidigare, direkt efter slaget vid Hastings. Men den är kortvarig. De här normanderna, de var några tusen. De tar över England väldigt fort och gifter in sig i anglosaxiska familjer och är efter ett par generationer väldigt engelska. Några sådana här etniska skillnader på 1120-1130-talet finns inte i källorna. Däremot så blir både de andra och saxare överkörda av angeviner. Anjou, Henrik den andra och hans familj, alltså Rikard Lejonhjärta och de här figurerna, de är nykomlingar, de är inte normander. Och där har vi en motsättning mellan den här nya eliten och de gamla normanderna och saxarna. Inget av detta märks i Ivanhoe. Där vill man ha slaget vid Hastings en gång till, normander mot saxar. Så det är en hel fake-konflikt. Mm.
Så där man hör Ivanhoes pappa som säger i den här filmen som jag tänker på från 80-talet då, Norman Dogs, säger han. Ja, han gillar inte.
Hade han aldrig sagt på riktigt, han hade inte ens hetat Cedric. För det är också Walter Scotts slarv här. Cerdic, C-E-R-D-C, det är namnet på en gammal kung av Wessex under folkvandringstiden. Och det här namnet felstavade Walter Scott till Cedric, som alltså han hittade på, som inte fanns innan. Och